Nåde, barmhjärtighet och fred från Gud, vår Fader, och från Herre Jesus Kristus. Var med till er alla. Amen. För mig så känns det så att man har allerede begynt på den text som jag hade tänkt att läsa upp. Bägge salman omhandlar ju samma sak. Det var när Jesus och hans föräldrar drog till Jerusalem för att fira påskhögtiden där. Jesus var ju då en ung gutt. Ganska många här är kanske nöjaktig i samma ålder som Jesus. 12 år gammal. Och man regnar med att det var första gången som Jesus var med resan med sina föräldrar till Jerusalem. För där att fira påskehögtid samman med alla Guds folk. Det var inte bara så många som är på bedehuset nu som var samlade där. De var tusener och åter tusener. Och när de gick till bedehuset, för de gick. De spaserade, så var det inte som vi har någon få kilometer, men det var 200 kilometer. Så långt som härfra till Hätta i Nordfinland. Ganska lång väg för en liten gutt att gå. Och för föräldrar. Det var så att de brukte cirka en hel uke. De gick cirka 30 kilometer per dag. Och så när de var kommit fram till Jerusalem så firade de påskehögtiden där. Och den var det en uke. Och efter det så spaserade de hem, så tog det också en uka. Alltså tillsammans var de 3 veckor på resa. Varför var det första gången mest sannsynligt att Jesus var med resa till Jerusalem? Att det gjorde skick var det så att alla barn, de skulle lära Guds ord väldigt grundigt. Jag tänker, de som går på skola som är 12 år, som i den ålder som Jesus var, har ju lärt nog så mycket i alla fag tillsammans. Men på Jesu tid så var det sån att de läste huvudsakligen Guds ord. Sån var det också på Luthers tid och sån var det på Lestadius och Ratum av sin tid. Att Guds ord var det aller viktigaste som man lärde till barn. Och när jag gick på skola, eller de som är samma ålder som mig, så måste vi pugga. Alltså vi måste läsa många gånger, för exempel psalmvers. Så många gånger att vi kunde utnått. Och för mig så hörde inte att man kunde buda utan något. Men då måste man också kunna utan något förklaringen till Luther eller till Potapidan. Vad är det? Alla syns inte så bra om att pugga. Men en del är viktig att pugga. Och kunna skickligt gott så att det sitter inne i ryggmargen riktigt. Och det är Guds ord och det som är värdefullt i tid och evighet. Vi ska nu läsa härifrån Lukas från vers 41 och ut kapitlet ordnelyder i Jesu namn. Och hans föräldrar drog vart år till Jerusalem till påskhögtiden. Och då han var 12 år gammal drog de där upp som det var skick på högtiden. Och då de hade varit där i de dagar till ände och de väntade hem igen blev barnet Jesus tillbaka i Jerusalem. Och hans föräldrar visste icke om det. Men då de trodde att han var med i resefölje kom de en dags resa fram och lette efter han ibland släktingar och känningar. Och då de inte fant han väntade de tillbaka till Jerusalem och lette efter han. Och det skedde 3 dagar därefter, då fant de han i templet. Där satt han mitt ibland lärarna och hörte på dem och spurte dem. Och alla som hörte han var ute av sig själva och förundrig över hans förstånd och svar. Och då de såg han blev de förfärdet och hans mor sa till han, barn, varför gjorde du detta emot oss? Se din far och jag har lett efter dig med smärta. Och han sa till dem, varför lette dere efter mig? Visste dere inte att jag må vara i min fars hus? Men de förstod inte det ord han talte till honom. Och han gick med dem och kom till Nasaret och var dem lydig. Och hans mor jämte alla dessa ord i sitt hjärta. Och Jesus gick fram i visdom och aller och yndest hos Gud och hos människor. Detta var ditt ord, helige Fader. Helige du oss i din sannhet. Ditt ord är evig sannhet. Amen. Moseboka, både andra och femte Moseboka, fortäller att alla judarna måste dra till Jerusalem helst 3 gånger för året. För det var så väldigt viktiga ting som Gud hade gjort emot sitt eget folk. Israelsfolket. Og det var viktig at lærdommer om Guds trofasthet og Guds løfter som hadde gått i oppfyllelse, om Guds store verk skulle bli fortalt fra generasjon til generasjon. Nettopp derfor så står det også i Gamle Testamentet at foreldrene skulle lære sine barn, sånn som vi sang også i den siste salmen, at foreldrene har en plikt til å undervise sine barn i den kristne tro. Og det skulle de gjøre om morgenen når de sto opp. Det skulle de gjøre i løpet av dagen. Og det skulle de gjøre på kvelden når de la og legge seg. Sånn at ingen skulle være ukjent med Gud. Gud som har skapt alle ting. Gud som oppholder alt liv på jord. Og Gud som har oppfylt sine løfter. Som førte Israels folk med en veldig sterk hånd gjennom Rødehavet. Og når egypterne prøvde på det, så drukna de alle sammen. Gud var mektig til å frelse dem. Og fortellingen om Moses, om Josef, om David, om Salomo, om mange av Guds profeter, det skulle foreldrene fortelle til sine barn. Det er ikke alltid bare foreldre. Man hadde jo, som vi hørte, tempelet. Det første ble jo bygd av kong Salomo. Og så hadde man tabernaklet, et sånn type stort telt der Guds folk kom sammen. Og når vi bruker ordet menighet eller forsamling, så betyr det egentlig ikke annet enn et sted der det kommer masse folk sammen. Og i kristen betydning betyr det dit Guds ord kommer sammen for å være sammen omkring Guds ord. Det stedet der Jesus selv er midt iblant dem. Det var som sagt tre høytider de skulle minnes mens de var i Jerusalem. Det ene var påsken. Det var jo da som mordengelen kom og sto ihjel alt førstefødt i Egypt. Men han merka Guds barn på en helt spesiell måte. Han merka dem med blodets tegn. Og det skulle være på yttersiden av dørene, ytterdøra. Og blodet skulle strykes på øverste dørlista, om vi sier så, og på de som er stående. Og så står det sånn i Bibelen det at når Gud ser blodet, legg merke til det, når Gud ser blodet, så skal han huske at det er en pakt som han har gjort med folk. Og den pakten går ut på at han skulle beskytte dem. Han skulle ikke la mordengen drepe noen av de som var merket med blodets tegn, eller med blodet. Derfor at det var frelse i blodet. Og han skulle beskytte dem som Gud beskytta Israels folk under ørkenvandringen. Om dagen som en skystøtte, om natten som en ildstøtte. Men bare så lenge som Guds folk var trofast til han og følte hans ord. Og under påsken så slakta de jo påskelammet. Og påskelammet var jo et symbol på Jesus. Jesus er jo den nye pakts påskelam. Og så kan vi prøve å tenke oss nå Jesus som 12-åring i tempelet. Sannsynligvis var det første gang som Jesus selv spiste påskelammet. For når jødiske gutter var 12 år, så var de nesten voksen. Og de hadde på en måte litt av det samme indeling i alder, sånn som vi har. Vi har jo 10-åringer jo fra 13. Alle år som slutter med 10. 13, 14, 15 og så videre. Det er 10-årene. Og sånn var det også i jødiske systemet der. At når barna var 13 år, så var de forpliktet til å holde alt som var skrevet i Moseloven. Og hva gjorde Guds folk da? Jo, de kunne ikke bare si til dem at dere må holde loven. Når barna var 5 år, hos oss begynner man i skole, førskole når man er 6 år. Og der begynte man på skole når man var 5 år. Altså går det an å lære Guds ord fra man er 5 år, og så systematisk, sånn som Jesus ble undervist, og som alle jødiske guttebarn ble undervist. Sånn som skjer også i søndagsskolen, men enda bedre sett i systemet. Og den skolen gikk de i 3 år, sånn at de skulle vite og kjenne til alle Guds løfter. De skulle kjenne til Guds trofasthet. De skulle kjenne til alle ting i det gamle testamentet som var viktig å huske. Og da kan vi tenke på ting som har med frelsen å gjøre, ting som har med det evige liv å gjøre, ting som fortalte om det som var eksempel og forbilde på Jesus, han som skulle komme for å frelse oss alle sammen. Og la oss tenke oss der, Når Jesus var fullstendig klar over som en 12-årig gutt, at han, selv om han var en helt vanlig gutt, man la ikke så mye merke til Jesus. Det er kun en av evangelistene som skriver om Jesus som barn, og det er Lukas. Ingen andre skriver noe om Jesus som barn. Og han skriver om Jesu alder fra 0 år til 12 år, bare i et halvt vers, der han forteller i andre kapittel her. Barnet vokste opp og ble sterk og full av visdom, og Guds velbehag var over ham. Jesus skjønte det at det var noe spesielt med ham. Han skjønte at han var ikke født av tilfeldigheter. Han skjønte det at han var i Guds plan. Han var sendt av Gud. Selv om han hadde en pappa, naturlig pappa, en fosterpappa som heter Josef, så sa Jesus i teksten vår at han må være i hans fars. Og noen bibeloversettelser sier gjerninga. Den engelske bibeloversettelsen sier han må være i hans fars business. Og andre sier i hans fars gjerninga. Men i alle fall så ga Jesus det til kjenne at han har en pappa som egentlig ikke er Josef, som var hans stefar. Men hans rette far var hans Gud i himmelen. Og nå når Jesus kaller Gud for far, det var ingen andre som hadde gjort det, eller som kunne gjøre det, så bekjente han samtidig at han var en Guds sønn, som Bibelen så tydelig også gir til kjenne. Den andre høytiden som han feiret, når man dro til Jerusalem, det var pinsehøytid. Og pinsen er jo 50 dager etter påske. Og den tredje, det var løvhyttehøytid, altså innhøstingshøytid. Og da fortalte man og lærte barn og, eller ungdommer og voksne og alle som var til sammen om Guds trofasthet og Guds handlinger imot Guds folk. Men allikevel så skjønte de ikke at det virkelig gjaldt Jesus som den hovedpersonen som alle de her tre høytidene pekte imot, at det var han som det fortalte om. Men i alle fall, foreldrene dro hvert år, og barna ble sannsynligvis hjemme når de var små. Kanskje deres beste foreldre passet de små barna der. De var som sagt 3 uker borte på den reisa. Det var skikken det på høytiden. Men ellers selvfølgelig, i Nazaret så lærte jo mamman, og så lærte jo pappan, og så lærte jo andre mennesker der om Gud, og om Guds ord, og om viktigheten og vise lydighet imot foreldrene. Lærte barna om budene og om Guds løfter. Så Jesus, han kunne utrolig mye om Guds ord. Og Jesus var nok kanskje mer interessert i Guds ord enn vi som barn har vært, noen av oss barn har vært. Noen kan jo være, vi vet jo selv som har hatt barn, at noen kan jo, vi har jo lagt merke til at noen barna har Bibelen bestandig liggende på bok på natthylla. Og vi skjønner det som foreldre, de leser. Og de har Sions blad, og de har Sions misjonstidninger og andre kristne blad liggende på natthylla. Og vi ser det at Guds ord betyr mye for dem. De er glad i Guds ord. De fleste har kanskje andre ting som er mer interessant. Men for Jesus så betyder Guds ord veldig, veldig mye. Det betyder så kolossalt mye at det betyder mer enn lydighet mot hans mamma og pappa. For egentlig gjorde jo Jesus noe nu i teksten som han aldrig hadde gjort før. De stolte jo 100% på han. De behøvde ikke å se etter han. De visste allikevel at han gjør nøyaktig det som de som foreldre har lært han og fostret han til. Og nå var det sånn at når de startet på hjemveien etter å ha vært en uke i Jerusalem, så var det sånn blant alle pilgrimer, for de kunne jo være tusener atter, tusener jøder fra mange ulike byer, fra landsområder, også fra områder utenom jødeland. Sånn at da samlet bygdefolket seg. Da samlet slektingene seg, og da samlet husfolket seg, og så gikk man i lag. Spaserte den lange veien, og da hadde de mange ting å dele og samtale om. Vi som er vokst opp, vi får si i gammel tid, den tiden når man hadde mer med sauer og kyr og sånt. Vi hade också sådana små turer där vi drog med kyrne varenaste morgon på sommaren upp till Gaiskurje. Jag husker nöjaktigt alla naboar runt oss som kom. Vi med en ku, andra med to, någon kom med flera. Och till slut så var vi massor som drog upp över och mötte varandra. Det var fällskapet. Och så under vägen, pilgrimsresan till Jerusalem, så hade de släktingarna mycket med varandra att göra. Och de pratade om Guds löfte och de pratade om Guds trofasthet. Och så var det så att damen gick för sig och mannen gick för sig. Först i resefölje så gick damen. Och helt sist så kom ungdomen och mannen. Och då tänker man sig så att Josef tänkte att ja, Jesus går ju inte samman med han. Men han är helt säkert med sin mamma Maria. Och Maria tänkte att Jesus han är helt säkert med Josef. Och så spacerade de en hel lång dag. Kanske de gick en 30 kilometer. Och så när de ställde kvälls där så uppdagade de att går är Jesus? Så började de att spöra av alla släktingarna och började att spöra av alla vännerna och alla som var samman med dem i resefölje där. Har du sett Jesus? Och vi kan skönna att Maria och Josef blev skicklig ängstig. De blev bekymrade. Först hade Gud gett henne en uppgave som ingen andra kvinnor på jord var betrodd att vara mor till Jesus. Och nu hade hon brytt sig så lite om han att hon hade sett till och varit säker på att han var samman med dem. Jesus var försvunnen ifrån dem. Jesus var blivit bort ifrån dem. Och den fick nöd. Och den tänkte, hur ska vi finna Jesus? Det här spörsmålet är inte ukänt för några av oss. I alla fall har jag upplevt det. Och jag tror ganska många, och kanske de flesta, har uppdagat att Jesus som var vår trofaste vän ifrån barnahav, en som vi bad till, en som vi vågde åpna vår hjärta till, en som vi vågde att synga om och samtala om. Han är inte nu. Vi kan inte se han. Vi kan inte märka hans närvaro. Och då börjar man att anklaga sig själv. Det är säkert min fel. Jag har tagit dålig vare på det här, har blivit undervist och lärt. Jag har slösat bort den fagre skatten som är gitt mig. Men egentligen får vi säga att alla är lyckliga som upptager en sån nöd, som känner det att det är min fel. Det är inte Jesus sin fel. Vi kan inte börja skylla på han om han blir bort ifrån oss. Det är vi som har tagit dålig vare på han. Och så börjar man att söka sånt som Jesu föräldrar gjorde. Kanske först så tänker man släktingarna. Det var ju gudfryktiga folk. Jesus är säkert samman med dem. Han vill säkert vara och samtala med dem och har mycket glädje av att vara samman med dem. Men den fann han inte där. Tänkte dem, de har ju massa vänner som är gudfryktiga, som är Guds barn. Och de sökte Jesus där. Den fann han inte där heller. Och det Jesus vill lära oss, eller det Bibeln vill lära oss genom den här texten, det kan ju vara flera ting. När Luther förklarar den här texten så pekar han på anfäktelser, prövelser som ett kristet människa må uppleva här i livet. Man ser, det är min skyld att livet har blivit som det är. Är orsaken till att jag har fått det så vanskligt som jag har fått det. Det är min skyld att Jesus inte är så levande och så nära mig. Och så upplever man både prövelser och lidelser och sjukdom och motgång. Och så kommer inte bara tvil, men så börjar man nästan att förtvila. Och så tänker man att nu har Gud förlatt mig. Nu har Gud glömt mig. Nu bryr inte Gud sig om mig. Och allt det här är ju sunt på den måten att onde för oss till att söka ifrån det rätta stället. Det vi kan lära i alla fall genom händelsen här och speciellt genom Maria. För Maria är ju på en måte, även om jag inte har hört någon ha benyttade ord om henne, men vi kan kalla henne för en troens mor. När hon var ung jente och fick besked att hon skulle föda Jesus, så hon förstod inte det. Men hon överlade sitt liv i Guds händer och säger, hon är Herrens tjänarinne. Låt det ske sånt som Gud vill. När Simon där välsignade barnet så förstod hon heller inte. Och i det här tillfället, efter att Jesus svarte henne hur han naturligt är och bör finnas, så fortäller det att hon skönte det inte. Hon förstod inte vad Jesus egentligen mente. Och det är ju ett bilde på oss som människa och som kristna. Vi förstår bara inte allt. Låt oss vara ärliga och inrymme. Vi förstår slättes inte allt av det som sker i vårt eget liv. Vi förstår inte hvorfor motgångar, hvorfor prövelser, hvorfor lidelser. Vi förstår inte hvorfor Gud leder våra liv sånt som han gör. Och lar ting ske sånt som det sker både med oss själv och med andra. Men det vi ska lära av Maria, det är en ting som hon gör med flera olika anledningar. Hon tog Jesu ord som hon inte förstod. Och så kastade hon inte fra sig, men hon gömde det i sitt hjärta. Och grunna på. Och hoppas säkert att Gud förhoppningsvis någon gång skulle uppenbara för henne att hon skulle känna och få svar på alla spörsmål hon hade, alla varför hon hade. Och så kan det vara med oss också, vi förstår icke. Men om vi bara förstår det, att Gud fostrar oss till vårt eviga väl, därför att vi ska bli bevarade ifrån synd, därför att han ska bevara oss för det eviga livet, så förstår vi det allra viktigaste. Och om vi klarar att förstå det, att vi lär bäst genom motgång, vi lär bäst genom prövelser, vi blir ett bäst medmänniske om vi går genom vanskeligheter, och så kan vi se till någon som samtalar med oss, jo, jag kan lite sätta mig in i din situation, för jag upplevde något som kan påminna om detsamma. Ikke på den måten at man kan sette sine egne erfaringer til en annens livssituasjon. Men nå går det i alle fall an å lære av det som vi går igjennom. De søkte han hele dagen der, de fant han ikke. Og så bestemmer de seg for at de skal vende tilbake, og så går de til Jerusalem. Og så leter de Jesus i Jerusalem. Og nu har de gjort tre tabber. De söker först Jesus hos släktingen. De fann han inte där. De sökte han hos vännen. De fann han inte där. Och de sökte han i Jerusalem. Och de fann han inte där. Och med det förstår vi att Gud och Jesus är inte sån som har bundit sig till vissa människor. Inte en gång om man är gudfryktig. Och grund till det är att Gud vet att vi alla felar oss. Han vill inte att vi ska bygga på någon människa. Han vill inte att vi ska bygga på någon isma eller mänskliga lärdomar. Jesus ger själv svaret vad han vill att vi ska bygga på, som vi ska komma tillbaka till. Men först när de väntar till templet, de kommer liksom sista lösning, så tänker de, låt oss gå till templet. Och när de kommer in i templet så ser de massa folk. Och där har de en annan måte att undervisa på än vi har här. Här sitter vi föran massa folk. På den tiden så satt de ofta, ja, de satt nog sån här också när Jesus satt i båten eller på berget och underviste. Så var det på den här måten. Men i många tillfällen, sån som här i templet, så satt de lärde på bänkar runt. Och så satt folk in i, och så fick man lytte på de, lärde på de, för de var ju lärde. De hade ju verkligen, de skriftlärde hade ju läst Bibeln. De hade läst nöjaktigt det samma som Jesus hade gjort i löpet av många år som barn. Han läste Moseböcker, han läste profeterna, han läste psalmerna. Och han läste många av psalmerna ifrån psalmerna var enaste kväll som sin faste kvällsbön. Och det är viktigt att vi har kvällsbön, och vi får också ha faste kvällsbön, men vi får också be för situationen här och nu. För exempel när Jesus ber på korset, Fader, i dina händer överlåter jag min ande. Så var det ifrån en av psalmerna som var en fast kvällsbön för alla judar. Och så får oss vi, när vi lägger oss och sover om kvällen, så får oss vi överlåta oss när vi ska sova i Guds hand. Att lever vi så lever vi för Herren, dör vi så dör vi för Herren. Enten vi lever eller dör så hör vi Herren till. Där satt Jesus mitt ibland alla de här rabbinerna och lärde, och han var otroligt intresserad. Och tänk, Jesus var bara 12 år gammal, kanske som några unga här föran. Och Jesus torde att ställa frågor. Han spurte helt sikkert, vet dere hva påskelammet egentlig betyr? Det at man slakter, vet dere hva betydning blodet har som man tok ut av på offre eller påskelammet? Vet dere det og vet dere det? Og Jesus han kunne også svare. Og han svarte så klokt og forstandig at de her lærde riktig ble forfær. Hvor i all verden har denne unge 12-årsgutten en sånn visdom fra? Hvor har han fått sånn kunnskap at han kjenner Bibelen så godt? Hvordan kan han liksom se sammenhengen mellom alle de ulike løftene? Hvordan kan han klare å se den røde tråd i Gamle Testamentet? Hvordan kan han se alt det Gud har sagt skal komme til å gå i oppfyllelse? Kan det være noen i Nazaret som har undervist han? Kan det være hans pappa, Josef, eller stefar Josef, eller kan det være kanskje mammaen som var så dyktig å undervise? Det var nok sant at mange forsøkte nok å undervise Jesus. Men Jesus, han hadde en far i himmelen, Gudfader. Og han og faderen var ett, sånn at han kjente grundig til, derfor at han selv også var Gud. Og Maria, hvor riktig refser han der i tempelet, når hun da finner ham. Det står her, og da de så han ble de forferdet, og hans mor sa til han, altså mamman og pappan ble helt forferd. Barn, hvorfor gjorde du dette imot oss? På en måte klaga hun på Jesus, at det var ikke noe fint gjort, Jesus, at du stakk av. For hun følte det sånn at Jesus stakk av ifra dem. Han lot seg bli tilbake der, og han visste fullstendig at de dro. Han visste det at de hadde vært en hel dag på reise, og han hadde alle muligheter til å løpe fort. Han hadde sikkert klart å nå dem i løpet av den uka, så hadde han vært like snart som dem hjemme. Men Jesus hadde ingen planer da om å begi seg på hjemveien. Men han var så opptatt og så interessert i alt som de underviste og lærte, at han ville bli der. Hvorfor gjorde du dette imot oss? Se din far, eller Josef, og jeg, Maria, din mor, har lett etter deg med smerte. Og Jesus forstod nok det, at de hadde smerte. De hadde ondt, de anklaget seg selv. Derfor at de hadde tatt så dårlig vare på Jesus. Og han sa, visste dere ikke at jeg må være i min fars? I grunnteksten så står det ikke noe annet enn i min fars. Altså, som jeg nevnte, noen oversettelser sier i min fars gjerninger, eller i min fars hus, eller det som hører min far til. Det var det viktigste, at Jesus skulle være ett med Fader. Og det Jesus peker på. Han ble jo igjen i tempelet. Og jeg nevnte at Salomo hadde bygd det første tempelet. Og så kom Zerubabels tempel. Og så kom det tredje tempelet som nå var bygd opp på Jesu tid. Men Jesus visste at de templene der som er vakre. Kan vi si Salomos tempel kanskje et av verdens vakreste bygg som noen gang har vært gjort. Av gull alt sammen. På Salomos tid så var sølv like lite verd som gråsteiner hos oss. Det står skrevet faktisk i krønikebøken. Stein og sølv var like vanlig. Det var bare gull som gjaldt noe for Salomo. Sånn var det første tempelet bygd. Men Jesus, når han så tempelet i en annen anledning, så står de og peker på de fine tempelbygningene og på alle de steinene. Og Jesus gråter over Jerusalem og Jerusalems innbyggere. Og om dere på denne dag visste hva som tjener til deres fred, men nå er det skjult for deres øyne. Altså, nå var Jesus åpenbart seg for dem. Han som var det tempelet som de skulle rive ned i løpet av 3 dager, så skulle han bygge det opp. Altså hans legemes tempel. Tempelet var det eneste stedet der Gjøran møtte Gud. Der Gud åpenbarte seg. Og nå vil Jesus vise for oss at vi skal søke ham der han er å finne. I Guds hus, i Guds ord, i Guds løfte og i sakramentene som han har gitt. Det er det sikre som Luther også lærer om. Det eneste sikre. Luther sier, søker vi Kristus? Og tenker som så, ja, vi har gode, kanskje vi har gode aner, vi har kristne langt tilbake i tid. Så det tryggeste å søke Jesus blant egne slektninger. Nei, sier Luther. det er ikke trygt nok derfor at de er bare mennesker, og de kan ha feilet i mange ting. Og selv om også Maria er et bilde på Guds forsamling, så henviste ikke Jesus til Maria, derfor at det var alt for upålitelig. Men ordet, det er det som blir bestående. Og Josef var jo representant både for prest og predikant, men også det var for upålitelig. Som Luther i alle fall sier at det var til Jesusbarnet, det var til krybben, det var dit som det ble. Altså det vil si til forkynnelsen av Guds ord, til evangeliet som er en Guds kraft, som er uforandrelig, som er det samme gjennom alle generasjoner, gjennom alle slektsledd. Guds ord er det som vi skal prøve både våre liv og vår lærdom på, som er det eneste som blir bestående. Det er det som er, som Jesus sier, at dere må være i min fars. Der finner vi han, der Jesus har lovd at han er å finne. Der to eller tre er kommet sammen i hans navn, der han lovd at han vil være midt iblant oss. Men Maria forsto ikke noe av det Jesus talte. Det var kanskje bare som billedtale som ikke hun forsto innholdet av. Og Josef forsto det heller ikke. Men etter det her fortelles det at de tre, de tok veien imot, ja, først mot Jeriko og videre imot Nazaret. Og så fortelles det Jesus var lydig imot sine foreldre. Og mora gjemte alle disse ord i sitt hjerte. Og det vi kan også lære når det gjelder forholdet mellom barn og unge, ja, hvem vi enn er. At vi skal være våken for at det alltid er fare for at vi er Jesus kan forsvinne ifra oss. Læra som vi har, teologien, det som kalles for dogmatikk, det at vi har på prikken, for eksempel, vet nøyaktig veien et menneske skal gjøre for å gjøre en rett og bibelsk omvendelse, det kan allikevel bare være et tomt skall. Jeg har fått møte noen av de menneskene i vår egen vekkelse og i vår egen menighet som har kommet til troen, som har vært veldig tydelig at alle prosedyrer har skjedd 100% rett etter sånn som er foreskrevet. Og de har vært så nidkjær på at sånn og ingen andre måte skal det skje. Det har gjeldt måten man skal komme til troen på, måten man skal bli velsignet på, måten man skal bekjenne syndene på og få del i det evige liv. De er dessverre ikke blant oss i dag. Det er ikke noe garanti at vi har rammeverket. For læra er rammeverket. Og den må være, ja. Vi skal ikke gjøre noe med rammeverket og læra. Den er viktig. Men livet er Jesus. Om Jesus forsvinner, om ytre sedvaner og skikker og tradisjoner fortrenger plassen for Jesus, så mister vi alt. Der han ei er i verden tom, synger man i en svensk sang. Det er kun om vi får beholde Jesus som vår sjelsfrelser, at han får være hovedpunkt og midtpunkt i våre liv, og i våre forsamlinger, i våre hjem. Derfor kan vi aldri snakke for mye om Jesus. Derfor kan vi aldri undervise for mye om han, og synge for mye om han. Derfor at det er han, når vi eier han, da eier vi alt det vårt hjerte kan ønske og begjære. Og Jesus, han var lydig mot sine foreldre. Sånn som er viktig for oss alle. Ja, om vi skulle leve til 60 år så alle når våre foreldre lever, så er det viktig også at vi skulle respektere og vise lydighet imot våre naturlige foreldre også. Derfor at de har gitt oss i Guds sted. Men spesielt som barn. Men samtidig så kan vi lære av teksten her at på en måte puberteten vet vi at det er en tidsperiode når på en måte barnet vokser til og tar ansvar for sitt eget liv. Også for sitt eget trosliv. Også når barna og ungdommens vinger på en måte må bære. Da nøtter det ikke at foreldrene bærer opp. Og når foreldrene ikke mer kan, så gjør barna akkurat det samme man vil. Man bryr seg ikke om noe man har lært og undervist hjemme. Men det viktige skulle være det at vi skulle, også som barn og unge, selv om ikke dere forstår alt på bedhuset, selv om ikke dere forstår alt som
mamma och pappa vill pröva att lära och undervisa, eller som du själv tänker på, så gör som Maria. Ta emot ett gott råd ifrån Maria. Göm det i hjärtat. Grund på det och be om att Gud skulle uppenbara ord. Att Jesus skulle bli mer och mer levande. Att himlen skulle bli mer och mer kär. Att vår egen salighet skulle bli så dyrbar för oss att vi skulle tacka nej till alla världsliga lockelser, alla prövelser, alla dåliga kamrater som vill träcka oss bort ifrån samfundet med Jesus och ifrån Guds barn. Då är dere stark som kristna ungdomar när dere tör och se att vi har gjort ett självständigt val. Uavhängigt av vad mamma menar och pappa menar. Sär om vi menar detsamma. För all del så är det ju kämpebra att man menar detsamma som sina kristna föräldrar. Men att de har likaväl tar deras eget valg. Och det valget skulle, och den bestämmelsen de gör skulle sitta in i dem så dykt. Att om de är borta på resor och om de går på skola ett sted där ingen andra kristna är, eller ingen troende öje ser dem. Så ska de veta det att vi har en skatt som vi har fått. Och den skatten vill vi ta vare på mer än allt annat. Och att ingen skulle få riva den från mig. Och att inte någon skulle stjäla Jesus ifrån mitt hjärta. Och att jag inte skulle miste min dyrbara kära vän Jesus. Men att han skulle hålla mig vid sin hand. Och föra mig i sitt råd. Och till sist ta mig hem till sitt hem. Hjemme hos Gud i himmelen. Därtill må Gud hjälpa oss alla för Jesu namns skull. Amen.